Hej och välkommen till veckans podd Oslagbara kvinnor. Det här är Maria.
Och det här är Tanja.
Och idag har vi en alldeles speciell gäst som heter Kalle från Women to Remember. Välkommen!
Välkommen!
Tack!
Det som vi har sett på er hemsida och Facebook egentligen, det som jag tycker är så otroligt fint, det är det största forumet för våldsutsatta kvinnor. Nämligen.
Ja, vi har väl 100 000 medlemmar lite drygt på Facebook, och på Instagram har vi väl ungefär, den är inte lika stor, men jag tror att det är 12 kanske, tusen.
Och sen tycker jag det som är bra med den här Facebook-sidan, som jag har varit mycket och tittat även när jag var i våldsutsatt relation, det är att människorna är så stöttande där.
Ja, men det håller jag med om. Det är väldigt mycket support, särskilt kvinnor emellan, tycker jag.
Ja, och sen att man, när jag levde i det så var, kände jag mig aldrig ensam. När jag var inne och läste om hur andra män var och hur kvinnor upplevde det. Vad tyckte du, Maria?
Ja, men det är ingen drama där.
Nej, det är faktiskt, med tanke på att det är så pass många medlemmar, så är det relativt lite. Vi har ju haft i perioder, och det har varit ganska mycket drama emellanåt från män faktiskt. Men det har, tycker jag, blivit lite bättre sista åren faktiskt.
Det här har vi missat.
Ja. Det var bra. Vi brukar försöka vara ganska snabba och plocka bort om det blir liksom.
Men det märks, ni rensar upp liksom.
Ja, vi försöker göra det snabbt, för det är, liksom, det är inget forum för män att sitta och uttrycka sitt missnöje mot kvinnor.
Nej.
Utan det är mer ett stödforum för kvinnor, och det är kvinnorna som ska få ta den platsen.
Mm.
Så att män har vi ganska låg tolerans för faktiskt.
Ja, och det liksom känns som att det är inga känslor som är konstiga eller galna där. Man kan annars känna sig väldigt ensam liksom.
Det är ju väldigt många som sitter i exakt samma situation, och väldigt många som förstår varandra. Så att det är väl det som är skönt för kvinnor när de är, att de känner att nu är de plötsligt inte själva, utan de har 95 000 kvinnor till som står bakom dem och 5 000 män. Mm. Att det är 5% män på Facebook och 95% kvinnor då.
Mm.
Och sen det som är bra också liksom, att man kan skriva anonymt på den sidan. Hur funkar det?
Ja, men då går du in och gör ett, som att du ska göra ett inlägg, så har du en liten knapp där det står gör anonymt inlägg helt enkelt. Det är ganska enkelt att hitta det och navigera till det.
Är det säkert att göra det? Så att inte det skulle komma ut att just att min man skulle kunna hitta mig?
Alltså, ja, nej, ett anonymt inlägg är ett anonymt inlägg, så det är ingen annan som ser det. Den enda som ser det är ju vi som administratörer i gruppen. Vi kan gå in specifikt och titta på namnet, men det är ingen annan som kan se det överhuvudtaget.
Ja, men det kan vara bra för kvinnorna att veta att det är helt okej.
Ja, det skulle ju kunna vara en situation där det faktiskt händer någonting. Då har vi ju möjlighet att spåra det från vårat håll, om man säger. Men vi är extremt noga med anonymiteten i vår grupp, så att det är stort fokus på det. Och skydda. Vi förstår ju liksom vad det handlar om och hur viktigt det är.
Ja, för jag kommer ihåg själv när jag levde i våldsrelationen, så tänkte jag många gånger, undrar om jag vågar göra ett inlägg, men jag vågade aldrig. För jag var så osäker på hur anonym jag skulle vara, så det var därför jag ville lyfta det.
Ja, det är inte ovanligt att kvinnor skriver till oss och frågar just om det, för att de är lite osäkra, vågar göra ett inlägg. Men ibland är det också erbjudet, om du vill så kan jag göra inlägget från min profil, om det känns. Sen är det säkert att göra ett anonymt inlägg, men jag har erbjudit det bara för att det ska kännas bättre att jag gör det från mitt, så att säga.
Ja, men det är ju fint.
Ja.
Vill du berätta lite om Women to Remember?
Ja, vi är ju en hjälporganisation. Vi har funnits från 2019 och vi fokuserar på påverkansarbete främst genom våra sociala medier. Men sen hjälper vi också då enskilda kvinnor som söker hjälp. Ja, det kan vara allt möjligt. Det kan vara ekonomiskt, det kan vara fixa kläder till dem och deras barn och så vidare. Så att sen har vi också en del, jag själv har jobbat ganska mycket mot politiker också. Så att jag träffar politiker och försöker att påverka dem. Liksom, att...
Ja, men det är jättebra.
Ja, men det är det.
Ja,
det behövs mer.
Ja, definitivt.
Ja, Men det som jag också har märkt med det är att hur viktigt det är att vi driver opinion för politiker. Om man ska göra någonting så krävs det en stark opinion för någonting.
Mm.
De kommer inte agera om de inte känner att det är någonting som folk vill. De får inga röster av det. Nej. De får ingen uppmärksamhet av det. Så de vill, det behövs att vi liksom hjälps åt och trycka på de här frågorna mer.
Men där har ju ni en jättefördel att ni har så många medlemmar som 100 000.
Ja, det är en enorm styrka. Mm. Och det märker jag i arbetet också, att om jag vill så säga, eller om vi vill påverka på något sätt, om vi vill nå en politiker eller om vi vill göra vad den är, så är vår storlek, är vår styrka, och det är medlemmarna, varje medlem som räknas.
Mm.
Jag själv har ingenting att komma med, men tillsammans med våra medlemmar så är vi en enorm styrka.
Mm.
Och det tycker jag att våra medlemmar ska veta, att när de känner sig, det känns hopplöst, att det känns som att vi kan inte påverka, det kan vi visst det.
Så alla det, kan påverka.
Alla bara kan påverka, och det är just den styrkan som vi har tillsammans.
Mm.
Mm.
Det är en enorm styrka och det betyder någonting.
Mm. Hur kommer det sig att man grundade Women to Remember?
Det är ju Ina som är vår grundare som startade den. Så att hon var ju själv utsatt för våld och hade väl ett driv utifrån det då. Så att hon startade det och hon var den, hon är grundaren.
Ja, vad starkt av henne.
Ja, hon är superstark. Ja, hon hade ju ett enormt engagemang från den här början. Hon satt och skulle och driva upp. Det var ju Facebookgruppen som hon började med innan vi var en organisation då.
Mm.
Så att hon satt och kämpade och slet. Hon delade, hon lockade över folk. Och det gick ju enormt snabbt för henne att få upp sidan. Så att det är hon som är hela kraften bakom den. Sen var det ju ett gäng kvinnor till som anslöt till det. Och sen kom ju då jag och Tommy, som tyvärr inte är med i gruppen längre idag då.
Mm. Så det är jättebra, ja, tycker jag.
Jag är ju den enda mannen som är aktiv så att säga i, ja, i VTR då.
Mm.
Men det behövs också.
Ja, verkligen.
Mm.
Kan inte du, du var ju inne lite på det förut, men om du kan berätta lite vad ni gör för någonting och hur många meddelanden ni får per dag.
Ja, det kan ju variera ganska mycket.
Mm.
Vi är ju inte särskilt många som driver gruppen, utan vi är ett gäng administratörer. Och alla idag som är administratörer sitter också med i styrelsen då. Så att det, men det varierar jättemycket. Men vissa dagar kan man få många medlande. En del kan vara att någon kan vara arg på någon annan medlem och vill att vi ska gå in och medla eller kasta ut medlemmen. Det kan vara en kvinna som skriver att en man har kontaktat henne från gruppen.
Mm.
Väldigt opassande. Man kan ju säga det direkt att män får inte kontakta kvinnor i gruppen. Det är inget, det spelar ingen roll så att säga vad han vill, utan om en kvinna vill komma i kontakt med en man så får hon kontakta honom.
Mm.
Men som man får man inte sitta och skriva och skicka privata meddelande till kvinnor och gruppen. Vill man någonting så kan man skriva det offentligt.
Det är inget datingforum liksom.
Nej, det är inte det. Och det är inte alla som förstår det. Nej. Och vissa kan mena väl, men det är helt enkelt så att
Det blir ju väldigt fel.
Ja, det kan bli jättefel. Ja. Och vissa kvinnor är inte alls besvär av det, men ganska många är det. Och de tycker det är skönt att slippa det i den gruppen. Utan det är ett stödforum för kvinnor. Vill man någonting så kan man skriva det offentligt. Det behöver inte vara något privat. Och det är en regel som vi tycker fungerar väldigt bra. Men det är relativt ofta så är det män som inte riktigt har förstått detta.
Men det känns ju väldigt sunt liksom att ni har såna regler. För att jag menar, man vänder ju sig dit kanske för att be om hjälp. Och då vill man ju, det sista man vill är ju kanske att bli kontaktad då av någon som...
Mm.
Plus att man är skör också liksom när man har varit i våldsrelation.
Ja, det är lite det vi tänker också, att många har ju en viss sårbarhet. Och det är absolut inte någonting som man ska utnyttja.
Nej.
Utan där måste man ha en respekt och hålla ett litet avstånd. Om det är så att en kvinna känner att hon vill ha kontakt med den mannen, då kan hon kontakta han själv.
Mm.
Och att en kvinna kontaktar en man i gruppen om hon nu skulle vilja det, det betyder inte att hon är tvungen att fortsätta ha kontakt med den här mannen. För det har hänt att någon kvinna kan ha kontaktat en man och sen blir han förbannad och inte vill fortsätta ha kontakt. Mm. Hon får lov att avbryta den kontakten precis när hon vill.
Ja, men det tycker jag är bra.
Mm. De får vända sig till Tinder, de andra killarna.
Ja, det är ett mer passande forum för i sådana fall. Vår grupp är inget Tinder. Det är ett stödforum för våldsutsatta kvinnor. Och det måste man som man respektera. Och majoriteten av alla män respekterar det.
Mm.
Men det är inte alla som gör det. Och det kan vara den typen av meddelanden vi får. Men sen är det också kvinnor som hör av sig och att de kanske precis är på väg att lämna. De kanske har lämnat och så har de, ja, i princip alla kvinnor som lämnar hamnar ju i en, eller alla hamnar ju i en kris självklart. Men ekonomi är ju en av den delen liksom, att det, mannen har oftast kontroll över hennes pengar och hon får lämna väldigt snabbt och hon har liksom ingenting. Och då är det ofta som vi får då kliva in och göra en insamling för det mest nödvändiga då, så att hon klarar sig ett, ja, kanske månaden ut eller ett litet tag framåt.
Det är ju fantastiskt, ja, verkligen.
Ja, det är det.
Ja. Däremot så är vi väldigt noggranna i den processen, det är, vilket man har lite dubbla känslor för. Vi ställer väldigt mycket frågor, vi kräver väldigt mycket underlag, vilket kan kännas särskilt, tänker det är nog inte jätteroligt för den kvinnan att behöva berätta sin historia och visa de här papprena. Men vi känner att vi är tvungna att göra det för att den hjälpen ska gå till dem som verkligen behöver det mest. Vi måste tyvärr vara lite på vår makt. Vi litar alltid på kvinnor, men vi måste ändå ha våra rutiner för det. Det är också därför som vi inte accepterar att man kör, ja, att man kör någon egen insamling i gruppen, utan vi vill kunna säkerställa att de pengarna som går till den som verkligen behöver det.
Och sen vet jag liksom, när det går genom kvinnojouren så är det, ser det ju helt annorlunda ut. För då har ju kvinnojouren gjort jobbet.
Ja, ja, men det blir ju en del av, så att säga, stöd, kanske bevisningen, det låter lite konstigt, men det blir en del av det.
Ja.
Men det är väldigt vanligt att kvinnorna som söker ekonomisk hjälp hos oss är på en kvinnojour. Det är väldigt vanligt.
Ja. Men vi var inne lite på det här, hur ni jobbar förebyggande. Kan inte du berätta lite mer hur ni gör?
Nej, men det är väl framförallt med våra sociala medier. Att vi vill påverka, att vi vill visa hur verkligheten ser ut. Vi vill påverka, vi vill öppna ögonen för människor. Och se liksom hur vanligt det är och hemskt det är. Liksom, vi vill skapa empati, vi vill sätta det på kartan, vi vill att den här frågan om mäns våld mot kvinnor ska bli så stor, så att säga, att folk förstår hur allvarligt det är, hur mycket det skadar samhället och hur viktigt det är att vi jobbar med det. Om vi bortser från det personliga lidandet, så är det en enorm kostnad för samhället också.
Definitivt.
Och det är så mycket dolda kostnader i det också liksom. Så att det,
jobbar ni politiskt? Det sa du ju lite tidigare också. Men jag vet ju att ni vill liksom påverka och ändra lagarna. Och hur gör ni det?
Alltså, vi har ju flera, till att börja med, politiker som är medlemmar. Både på vår Instagram och på Facebook, och följer oss. Så de ser ju allting som skrivs. Och det påverkar dem. Och sen är det att vi har kontaktat politiker om det är någonting som vi känner är extra viktigt. Så att jag själv har ju varit relativt ofta i riksdagen och pratat med olika politiker, och har väl känt att det har varit ett enormt stort intresse. Och
du känner dig hörd liksom?
Jag känner mig verkligen hörd. Och det är från att ha känt att man inte kan påverka, att de politiker bryr sig inte, så har jag verkligen fått, jag har fått ändra mina åsikter där, och jag känner att det finns en väldigt stor vilja. Sen går det inte alltid så fort som man vill, men jag tror nog att det hade absolut gått fortare om vi fortsatte ligga på och kämpa och så att säga höja det på agendan.
Får jag följa med?
Du är absolut välkommen.
Kan jag komma ansöka om att bli statsminister i nästa val?
Precis. Har du alltid brunnit för dessa frågor?
Jag kan säga att jag har alltid haft väldigt svårt för orättvisor, jag har haft hela livet. Men mitt engagemang började egentligen för 15 år sedan när jag flyttade till Gotland. Och jag då engagerade mig först i Rädda Barnen och en annan organisation som heter Demokrati för barns framtid, som är mer eller mindre en liten paraplyorganisation till Rädda Barnen på Gotland, kan man säga. Jag jobbar mycket med ett land som heter Burundi, ett grannland till Rwanda, där vi jobbar med idrott och demokratifrågor bland annat. Så att där började väl egentligen mitt intresse för barnrättsfrågor, och sen har det liksom växt mer och mer även med kvinnorättsfrågor. Så att det är väl ungefär i 15 år har jag varit aktiv ideellt, om man säger. Så att
Men det är jättefint.
Verkligen. Och vi tycker det är så bra att du är man.
Ja, det är, tyvärr finns det alldeles för få män som engagerar sig. Mm. De flesta män tycker väl eller säger väl någonstans att de är emot mäns våld mot kvinnor, men vi ser ju inte riktigt att män engagerar sig på samma sätt. Och jag tycker inte att det som jag gör är något fint eller speciellt, det är bara helt normalt och man borde, alla borde göra mer. Det, mer, det onormala är att så få engagerar sig.
Mm. Och det ska... Men tror du inte män är lite rädda kanske att klampa in och att kvinnorna ska bara, shit vad fan gör han här eller?
Ja, jag vet inte, borde man känna så om man vet att kvinnor blir ihjälslagna, de blir våldtagna och tycker man att, vad är det man är så rädd för?
Mm.
Och blir lite kränkt eller? För det är just det här, kränktheten har ju varit ett av våra stora problem.
Mm.
Att istället för att prata om en gruppvåldtäkt så blir fokus på att en man tycker att det känns jobbigt. Och, ja, men alla män gör inte det, utan då hamnar fokus på att det känns jobbigt för oss män att prata om det.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt märkligt.
Ja, det
håller jag med. Är det väl inte det viktiga?
Man säger ju alltid det, inte alla män. Men det gäller ju faktiskt alla män också. Mm.
Ja, verkligen.
Ja. Och jag tycker det är fantastiskt att du liksom, vilken förebild du är. För unga män framförallt.
Ja.
Jag... Som vågar ta plats liksom.
Mm. Ja, jag ser det inte så. Jag ser bara att det är helt normalt. Och att det är onormalt att fler inte finns här.
Fler borde ta efter dig, alltså framförallt män.
Ja, jag har själv jättemycket att lära av andra också. Det är liksom, när jag började med detta så hade jag ett sätt att vara på, sen längs vägen har man... Jag kunde också känna mig lite kränkt i början om det jag skrev inte riktigt gick hem. Och jag, nej, men det, så är det.
Ja.
Jag kunde känna mig liksom att, ja okej, okay, nu delar jag någonting som jag tyckte var vettigt och bra här och ser det flera kvinnor som säger att det där jag inte förstår någonting, vilket jag såklart... inte gjorde då.
Mm.
Och tyckte det var lite jobbigt. Men desto längre man håller på och jobbat med det, desto mer känner man vad oviktigt det är om den här lilla kränkthetskänslan. Istället så börjar man lyssna istället. Och det är ju det som är en av våra stora punkter i VTR, att börja lyssna på kvinnorna.
Mm.
Och där får man börja med att titta på sig själv. Och vi allihopa har mycket, vi alla män har, behöver jobba med oss själva.
Jo, jag skulle vilja lyfta det här lite innan vi går vidare på fler frågor, att jag tycker det är så fint att ni hedrar mördade kvinnor på er sida. För att jag har en vän som heter Emma som blev mördad och hon blev hedrad på er sida.
Mm.
Och det var nog så jag kom i kontakt med Women to Remember innan jag ens själv var våldsutsatt. Mm. Och det tycker jag är väldigt liksom fint.
Ja, det var ju där det började. Ina började ju sidan just där för att hedra de mördade kvinnorna. Så att det är ju själva, man säger, där sidan började. Så det,
precis,
är
för jag tänker som anhörig kan man ofta känna att det bara är en liten artikel i tidningen.
Ja.
Mm. Men att det verkligen är fint att det uppmärksammas på det sättet på eran sida.
Mm. Ja, det är också ganska vanligt att vi har kontakt med, jag tror nästan i de flesta fallen så har vi kontakt med de anhöriga också.
Mm.
När vi skriver inlägg så att de får, ja, om de känner att det är något vi inte ska skriva eller om det är något som är viktigt för dem att vi skriver. Och vi kommer alltid i första hand lyssna på de anhöriga. Så att det vill jag poängtera, att alla anhöriga är alltid välkomna att höra av sig till oss om de vill att vi ska skriva något eller något vi inte ska ta med. De kommer alltid vara de viktigaste personerna i detta.
Mm. Men ni publicerar även om ni inte har kontakt med anhöriga, så kan ni lyfta eller liksom...
Ja, absolut, det gör vi.
Ja.
Men det är väldigt många fall så har vi haft kontakt med de anhöriga även innan och så vidare. Men vi publicerar över det.
Jag har även sett en artikel där jag har blivit intervjuad anonymt som ni har publicerat, som jag tyckte var väldigt hedrande faktiskt.
Ah, okay.
Och det var jättespännande, och, eller spännande och spännande, men det var intressant att läsa kommentarerna.
Ja.
Och jag kände bara som värme från den artikeln som ni publicerade.
Det är det man känner ofta, att det kan bli sån enorm kraft och värme i inläggen. Jag kan ju bara, det är svårt för mig som man att förstå, men jag kan ändå tänka mig att det är väldigt skönt för er kvinnor som har varit och är utsatta och känna den liksom supporten som är.
Ja, men det var det verkligen för min del, att jag kände bara, wow, tycker folk så? Nej, men, ja. Alltså, jag vart berörd, vart jag av det hela.
Mm.
Ni kanske inte har varit så vana vid att få den liksom empatin och den uppslutningen kring er. Det kanske har varit tvärtom, att de har blivit övergivna med er istället. I det.
Mm. Jo, men jag tänker också som, jag behöver bara gå till mig själv, att man har levt så isolerad i så många år i våldet. Och i mitt fall så var det inte någon som visste någonting. Och sen därefter att man har levt gömd, så är det ju liksom en enorm chock att få de här kommentarerna och den här kärleken.
Mm.
Så att det betyder ju oerhört mycket. Och jag kan tänka mig att det ibland kan vara avgörande för en kvinna att faktiskt ta steget och lämna.
Mm. Hur är det ens möjligt att ingen visste om det? Det ställer jag mig lite undrande för.
Det är ett annat avsnitt som vi pratar om det här.
Ja.
Nej, men jag... Nej,
det
jag
låter hade helt otroligt.
Ja, jag hade en sån fasad.
Ja.
Jag älskar ju fasad.
Ja.
Och det var verkligen... Jag skyddade han.
Ja.
Till 1000% liksom. Ja. Så det var ingen som visste.
Han var nog bra på att skydda sig själv också.
Absolut.
Det här är ju någonting som vi känner igen från de flesta kvinnor. Att det är väldigt få som känner till, eller som framförallt kan tänka mig, som vill tro på det.
Mm.
För det är ju så att alla känner ju utsatta kvinnor. Jag själv, hur många som helst. Men det är ju väldigt sällan man hör någon som säger att de känner en förövare. Utan allihopa säger ju samma sak. Att de har en kompis som har ett ex som är galet. Mm. Som försöker ta barnen, som försöker förstöra hans liv. Och det kan man ju fundera på, alla de här, hur det egentligen är de här situationerna med våra vänner liksom.
För det har ju vi tagit upp i ett avsnitt med red flags. Att det är ju faktiskt lite av en röd flagga. Som mitt ex sa ju faktiskt att hans ex var helt crazy, som du säger. Och försökte ta barnen och liksom att hon var galen. Han målade ju upp en stor historia om henne. Men så här efterhand så förstår jag ju att han säger ju samma sak om mig nu. Så det är också liksom...
Det är ett mönster, verkligen. Ah, ja. Det borde verkligen vara en röd flagga för alla. Mm. Det känns som det är någonting som vi verkligen måste poängtera.
Mm.
Och vi måste våga ifrågasätta våra vänner också.
Mm. Kanske fråga varför du tycker att hon är galen eller någonting.
Ja.
Mm.
För att göra det obekvämt för de här männen. Ska vi gå in lite på det här med jämställdhet? Vad tycker ni är jämställdhet?
Alltså, rättssystemet är ju inte särskilt jämställt som jag ser det.
Nej, definitivt
inte. Att det är så få förövare som dum. Jag tänker liksom till våldtäkt till exempel.
Mm.
Ja, men det är bara se. Ofta säger kvinnan får ju skylla sig själv för att hon hade fel kläder.
Ja. Jag tror väl inte det är några andra liksom brott när man som brottsoffer blir så ifrågasatt och måste bevisa så enormt mycket och att det är normaliserat på något sätt.
Nej, du får ju inte, till exempel om du har en handväska, du får ju inte höra att du får skylla dig själv för att du hade en handväska, för att den varit snodd.
Får du egentligen ett inbrott i ditt hus, så kommer de inte fråga dig samma frågor liksom.
Nej.
Som ett brottsoffer, då kommer det ju inte handla om vad hade du för kläder på dig, eller hur ditt liv ser ut, har du en diagnos eller
som det
fungerar idag. Så vårt rättssystem är ju katastrof. Är det 5 eller 7% som döms utav de vid våldtäkt? Det är ju en så extremt liten summa, och då är det ju bara de som går till åtal, om man säger. Det är ju jättemånga på vägen där det inte ens blir ett åtal, och det känns ju inte rättssäkert någonstans. Hur jämställt är det att du inte kan som kvinna kan vara ett förhållande eller kan gå ut på gatan liksom utan att vara rädd liksom. Jag som man går ju aldrig ut på gatan och känner jag är rädd att bli överfallen av kvinnor.
Nej.
Det händer ju aldrig någonsin. Utan, men som kvinna måste du ju alltid ha det i ditt beräknande, och det beror väl delvis på hur det ser ut. Så att säga med rättssystemet, och sen också hur många män det är som inte förstår vad det är de håller på med. Eller de skiter i det.
Jo, men jag tror också liksom mycket att det här... För att polisen uppmanar ju verkligen till att man ska anmäla. Och jag vet att många kvinnor känner kanske eller upplever att det är ingen idé. För att det kommer inte hända någonting, eller det kommer inte bli så mycket straff. Så det är ju väldigt dubbelmoral i det där.
Mm.
Att man behöver ju faktiskt ändra lagarna så att man ser att det liksom är värt hela den här resan. För jag kan ju bara gå till mig själv och min rättsprocess.
Mm.
Hur ifrågasatt man kände sig liksom under rättegången, och hur smutskastad man blir.
Ja, det är ju inte du som är förövaren, så varför ska du behöva sitta där och ta den skiten?
Men det kändes nästan så.
Har det gått till ett åtal måste man ju någonstans förutsätta att de har tillräckligt mycket bevis för att personen ska bli åtalad. Då är det ju han som ska bli åtalad, inte du.
Precis, men han har ändå rätt att sitta och säga precis vad han vill.
Ja, och hans försvarare. Ja. Han får göra i princip vad som helst för att smutskasta dig och kränka dig på så många sätt.
Precis.
Och det är därför jag inte polisanmälde eller gick igenom den processen med mitt ex.
Mm.
För att jag ville inte känna att han vinner ännu en gång.
Mm.
För han har redan tagit allt ifrån mig. Så varför ska jag gå igenom den och chansa att jag skulle gå ut med en vinst?
Sen uppmanar vi absolut alla att anmäla.
Definitivt.
Ja. Ja, sen är det ju ganska vanligt argument, har jag märkt, att om en kvinna anmäler ett tag efter, då säger folk att men varför anmäler hon inte på en gång?
Mm.
Det kan man ju verkligen förstå varför man drar sig för det. Att man kanske behöver tid och tänker, orkar jag gå igenom detta? Hon kanske pratar med vänner som anmält och berättar, det gör inte det, det kommer vara ett helvete, det kommer inte vara värt det, han kommer inte bli dömd.
Mm.
För skulle lagen ha sett annorlunda ut, jag hade definitivt anmält honom. Mm. Definitivt. Mm.
Ja, du känner att de lyssnar på dig.
Ja, jag tror på konsekvenser av handlingar. Jag tror väldigt mycket på sånt, men liksom det här fallet kände jag liksom att det är inte säkert att jag skulle vinna. Alltså, utan att han kanske skulle vinna ännu en gång. Medan han redan har tagit så mycket ifrån mitt liv.
Mm.
Alltså vi har ju väldigt lång väg att gå. Men jag tycker någonting som är väldigt bra, det är ju det här att man kan ju inte dra tillbaka sin anmälan längre. Och även att polisen har en skyldighet att ta upp en anmälan.
Mm.
Och det vet ju när jag satt i förhör att jag ville ju inte anmäla honom. Alltså jag ville bara bli lämnad i fred. Men polisen sa, vi kommer ju ta upp en anmälan om grov kvinnofrid. Och då kände jag liksom att nej, de har lurat mig typ. Men i efterhand så var ju det otroligt bra, för jag hade inte haft den styrkan själv.
Nej, du var väl så normaliserad i det?
Ja, det var jag verkligen. Och
så traumatiserad och allt som har skett. Och förmodligen väldigt rädd för han också.
Precis. Men hur tycker du att du behandlar män och kvinnor? Behandlar de olika?
Ja, vilken svår fråga jag fick där. Men det tror jag nog att vi alla gör vad vi än säger. Sen kanske jag försöker tänka på det mer idag. Jag har ju tidigare varit väldigt aktiv inom olika kampsporter. Och kanske från början när man höll på med det så var man väldigt försiktig med när man sparrades med kvinnor. Och jag märkte ganska snabbt att kvinnor som håller på med kampsport vill inte bli annorlunda behandlade.
Nej.
Utan de vill köra på exakt samma sätt som en man. Vi är precis likadana. De är där av exakt samma anledning. Och det känner jag ganska snabbt. Liksom. Självklart alltid så måste man anpassa sig till varandra. Man ska inte skada varandra. Men man ska inte liksom förminska någon i det. Utan alla är där av samma anledning. Så att det försöker nog tänka så gott som möjligt att vi alla lika. Vi alla vill samma sak. Men jag tror att vi ändå liksom har så mycket i bagaget och fördomar, och alla dras med det, så att vi är inte alltid så jämställda som vi borde vara.
Men det som vi märkte, Maria och jag, när vi skulle boka in den här intervjun, det var att du var väldigt respektfull. Det var väldigt mycket att du gav oss plats och boka tid, när vilken tid det passar, och du var väldigt anpassningsbar, vilket vi tyckte var jättefint av dig.
Ja, men det känns, jag var ju till att börja med lite tveksam om jag skulle vara med på det här, för jag känner att det här är en plats där kvinnor ska höras. Men sen efter jag pratade lite med de andra i gruppen och hade lite kontakt med, så kände jag ändå liksom okej, jag gör det för att jag vill ju framförallt påverka andra män då. I och med att jag känner att det är så dålig uppslutning bland männen, så att det, men det är ändå den här att man har en väldigt stor respekt för det. Och jag försöker ju tänka så när jag är med kvinnorna i gruppen som driver VTR, att jag försöker låta dem komma till tals först och låter dem styra. De har mer erfarenheter, de har mer kunskaper än mig, så att man sätter sig lite i baksätet. Och det är...
Fast det där är ju en jättefin egenskap.
Jag tror att män behöver göra det, särskilt i gruppen, och våga lämna lite plats, lyssna, och för det är ofta det som blir problem när i VTR, i våra sociala medier, när män kliver fram och ska ta över rodret och tala om hur alla problemen ska lösas som det passar dem. Vare sig det gäller att allt handlar om att det är bara invandrare som begår våldtäkter och de ska ha det på sitt sätt. Och det, jag tror att vi män...
Mycket fördomar. Liksom.
Det är väldigt mycket fördomar, eller det är att arbeta mot mäns våld mot kvinnor på det sättet som just passar deras världsbild. Och det blir inte särskilt bra, tänker jag, utan vi behöver kliva tillbaka lite och lyssna och respektera det.
Jo, men jag, alltså, du måste ju ha en enorm självinsikt, hör man ju när du pratar.
Ja. Ja, jag vet inte.
Ja, men jag menar, vilka män säger att de ska sätta sig i baksätet och ge plats åt kvinnorna? Alltså, det har jag aldrig hört i hela mitt liv.
Han är i alla fall inte så mitt ex som ställer sig framför mig. Nej. Så att inte jag existerar.
Det är väl att, att man har lyssnat på den befogade kritiken som har varit. Så kanske det inte var riktigt från början, och så är det inte alla gånger nu heller. Men man får lära sig helt enkelt om man ska hålla på med det. Man får se vad som är det viktiga. Mm. Och det är att jobba mot mäns våld mot kvinnor och barn. Det är det som är det viktiga. Det är inte mitt ego som är det viktiga.
Men jag är lite så här nyfiken om du har liksom föreställt dig hur det är att vara kvinna och på vilket sätt.
Visst var det en rolig fråga?
Ja. Nej, man har väl försökt att sätta sig in i det. Men jag tror att det är väldigt svårt faktiskt som man. För man har ju... Vi män har ju så otroligt mycket på många sätt. Vi har ju liksom rättsväsendet med oss. Vi har vår givna plats i samhället. Och särskilt för mig då, som kanske är en 45-årig vit svensk man. Väger 100 kilo. Ja, saker är väldigt enkelt för mig på många sätt. Vissa sätt är det inte det, men just det som vi pratar om här är det väldigt enkelt för mig. Så jag tror faktiskt att det är ganska svårt att verkligen sätta mig in i er situation. Så att det...
Men jag tycker det faktiskt var ett väldigt bra svar. Tycker inte du det?
Jo, verkligen.
Har du påverkat vänner och kollegor som ser ner på kvinnor eller någonting sånt?
Ja, det där var en superbra fråga. Ja. För det är ju där vi män har mycket av vårt stora ansvar. När vi är med andra män, vare sig det är på träning, det är på arbetet eller vad det är. Och det, jag önskar att jag hade gjort mer än vad jag gjort. Det hade varit omöjligt att ta varenda diskussion runt fikabordet. Det går inte, då skulle du inte gjort annat. Däremot för mig som man så är det otroligt mycket lättare än vad det har varit för en kvinna. Det är otroligt mycket lättare för mig att ha en åsikt. Jag får så otroligt mycket mer ryggdunkningar om jag säger att jag gillar inte våldtäktsmän, jag gillar inte pedofiler, jag gillar inte kvinnomisshandlare. Jag får ryggdunkningar. Jättelätt att få det av män. Så att det är väldigt lätt att markera, men det är så som snacket är på väldigt många arbetsplatser, omöjligt utav allt. Men absolut, jag har klivit in och försökt påverka flera gånger. Jag kan dra ett exempel när jag var lite yngre och var på Cementa, jag säger arbetsplatsen här för jag tycker det kan vara bra att säga det, på Gotland, där jag var inne och det var en man som plockade upp ett videoklipp där en kvinna naken, upphängd, blir torterad. Och han tyckte att det här var någonting roligt som alla skulle skratta åt. Några av männen blev bara tysta, några småflinade lite. Och jag såg ju den här filmen och blev fruktansvärt berörd av det. Alltså jag mådde dåligt. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det. Men jag sa ju till han, det där är helt sjukt. Varför visar du det för mig? Jag mådde jättedåligt efter att ha sett det här klippet. Och jag kan inte förstå hur han inte kan känna att må dåligt över det som han visar. Han borde känna att han skulle ta bort kvinnan ur den situationen. Inte sitta och skratta åt det. Och jag gick därifrån, jag gick och tänkte på det här resten av kvällen och mådde skitdåligt. På den tiden så skrev jag på hela Gotland, på tidningen på Gotland. Jag var krönikör där och jag skrev faktiskt en artikel om detta och även vilken arbetsplats och exakt vad som hade hänt. Jag skrev inte hans namn, jag skrev om situationen. Och jag blev faktiskt kontaktad av högsta HR-chefen då på Cementa, som ville veta vem den här personen var, och de tog detta på otroligt stort allvar. Och de la även till deras utbildning det här som ett exempel, hur hade du tagit den här situationen. Så att där var väl ett exempel där jag hade kunnat påverka, men det har varit otroligt många gånger som jag inte har gjort någonting, när det kanske inte har varit lika grovt, eller när jag var yngre och inte riktigt klarade av eller var för feg för att ta ansvar. Så att det försöker påverka, men de här problemen med de här vidriga värderingarna eller allt det här är så stora så att alla måste hjälpas åt.
Men jag tror det att folk blir lite paffa också. Ja. När någon liksom i kompisgänget kanske faktiskt säger ifrån som du gjorde. När någon uttrycker sig sexistiskt eller vad det nu må vara liksom. Att jag kan tänka mig att reaktionen, ja, att det kanske är vanligare att killar är tysta.
Ja. Mm. Ja, jag tror också att många kanske blir paffa även när någon säger eller gör någonting dumt, att man kanske inte riktigt vet hur man ska hantera det, man kanske egentligen inte står bakom det, men man vet.
Finns inte alltid liksom.
Nej, det är, kanske tappar det lite och kanske tänker efter att jag borde göra någonting. Jag hoppas att det är så att många åtminstone tänker så men inte vågar, men det är vi alldeles för fega, alldeles för rädda.
Men vad har du fått för reaktioner? Har de liksom blivit arg på dig?
Nej, men jag har hamnat i situationer där det har blivit tjafs och bråk. Absolut, där det är...
Fight.
inte på någon arbetsplats har det inte blivit fight. Nej. Men det har blivit diskussioner om det och det har blivit att vi har fått prata med ledning och så vidare. Mm. Absolut. Och det är inte alla som tar det, men oftast så tror jag att när man markerar sig ifrån så brukar det inte vara något problem. Jag tror att vi bara är lite rädda för att göra det.
Mm.
Så att vi borde allihopa göra det oftare.
Ja, och jag tror faktiskt att det tas ofta på allvar bland, som du säger, HR eller chefer. Bara det kommer upp till ytan. Mm. Att någon vågar liksom lyfta det här eller säga ifrån.
Om det är en fungerande arbetsplats.
Ja, för det är också
jag har sett många exempel där det inte tas på allvar. Och där det även är saker som är värre. Där det kan handla om trakasserier eller olika former av övergrepp. Där de inte har kunnat hantera det. Och där man kanske bara pratar. Men du har ju egentligen ingen bevis vad som har hänt. Det kan vara att en man kanske har tagit på en kvinna. Eller sagt något olämpligt. Men du har ju inga bevis. Men då ska man ju också veta det när det gäller den här formen av trakasserier på en arbetsplats, så är det faktiskt den utsattes upplevelse som räknas. Det är inte som när du sitter på en rättegång, utan har du upplevt att du har blivit, så att säga, trakasserad, då har du faktiskt blivit och då behöver de agera på det.
Mm. Jag vet själv när jag jobbade på bygget, då fick jag ju väldigt mycket sexistiska kommentarer hela tiden när jag var yngre. Jag fick hela tiden massor med sexskämt och allting, och det visades bilder hit och dit. Och men sen när de killarna skulle duscha och jag skulle gå och byta om på samma där de stod nakna och duschade, då fick de tillbaks, för då skyllde de sig själva liksom att man inte såg deras privata delar, och jag sa bara, det där har jag sett förut.
Ja.
Nu fick ni igen. Men det är liksom det är stor skillnad, för att det liksom, bara för att jag är kvinna så får jag ju stå ut med det där på ett annat sätt. Liksom, hade jag tagit upp som du, så hade det bara gnäg, 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 liksom, att fan vad hon gnäller.
Ja, det är nog väldigt mycket lättare för mig som man att bli tagen på allvar. Jag vet inte hur många kvinnor jag har pratat med som går till jobbet och känner den här oron och stressen för det här och mår väldigt dåligt över det.
Mm.
Det här är ett jättestort problem, är det?
Mm.
Det kanske har blivit bättre på överlag, men fortfarande är det någonting som helt säker på att många kvinnor får mår extremt dåligt och som begränsar dem i sin utveckling och som gör att de liksom känner en oro för att gå till jobbet.
Ja, men jag tänker liksom så när jag växte upp så var det ju mer så här normaliseringskultur med såna grejer med killar som liksom, ja, men sexistiska skämt eller tafsande och sånt. Det var sånt man bara fick stå ut med.
Ja.
Ja.
Men jag hoppas ju nu och tror att den här liksom kulturen har ändrats på ett sätt. Att man liksom faktiskt, nej, det är inte okej. Jag försöker i alla fall pränta in det i min egen dotter. Ja. Liksom att det är inte okej. Och det är inte normalt. Absolut inte. Nej. Men där behöver vi komma ännu längre. Men därför är det ju så viktigt också att män också säger ifrån.
Mm.
Inte bara kvinnor.
Ja, det är ju vi som gör det till väldigt stor del. Så att det är... Vi har ju ansvar för oss själva.
Mm.
Har det verkligen blivit bättre egentligen? Jag tycker ju inte det personligen. Just för att nu för tiden är internet som påverkar, porren som påverkar unga killar. Mm. Att tjejerna har det 10 gånger svårare idag än till exempel när du och jag var unga. För då fanns det inget sånt. Då var det ju egentligen bara tafsandet och sådana saker. Men nu är det ju inom de sociala medierna som det händer så mycket.
Jo, det håller jag med om. Absolut. När man...
Det kanske är på vissa sätt så kanske man tänker att det blivit bättre, och på vissa ställen kanske det är bättre, men på andra ställen kanske det har blivit
det värre också.
Sämre värderingar. Jag vet ju just i det området där jag själv växte upp i tonåren, så var det ganska uttalat det här liksom att våldtäktsmän, pedofiler, kvinnomisshandlare, att det var liksom generellt någonting, något vidrigt. Och jag kan faktiskt säga att bland det ungdomsgänget i det området jag växte upp, så om någon hade slagit en tjej där eller utsatt henne för våldtäkt,
då hade
den personen inte kunnat vara mer i det området, kan jag säga. Men när man lyssnar på vissa ungdomar ibland liksom, som de pratar, hur de pratar om tjejer, det är klart att det var mycket skitsnack förut också, men att ibland känner man att vissa värderingar känns värre faktiskt. Hur de liksom, är en jäkla bitchen, hon ska ha en örfil, eller liksom hon förtjänar det, jag ska våldta henne, och vad det nu är för något liksom, att ibland tänker man att det kanske inte har blivit bättre riktigt ändå.
Men det, på jag vissa tror inte att det sprids mycket fortare idag. För i våran tid, då var det ju skicka brev. Det var ju inte så att man skickade sms.
Det är nog väldigt mycket skit som sprids inom sociala medier. Och så absolut, att det är smutskastning om någon gör någonting. Eller hon, den där tjejen, har gjort något. Då börjar de bomba och skriva en massa skit om henne. Det blir...
Ja, men det har ju till och med funnits sidor där man hänger upp tjejer.
Ja.
Alltså på ett sätt liksom att, den här bitch. Liksom att man har gjort hemsidor för dessa unga tjejer.
Ja. Mm.
Vet jag i alla fall liksom... När mina barn var yngre.
Ja, alltså samhället i sig har ju blivit råre på alla sätt. Förut var det ju knytnävar. Ja. Nu är det vapen.
Ja.
Alltså på alla fronter, så det är klart att det håller jag med om. Att det har ju blivit mycket värre också.
Det som kanske har blivit bättre då, kanske är viss inom lagstiftning, lite kring arbetsmiljö. Att man liksom har ett mer aktivt arbete med det kanske.
Mm.
Att det liksom är, vi har ett arbete på gång, men sen har vi den här skiten som sker överallt liksom.
Ja, och jag vet att de har ju mycket diskussioner på min dotters skola om just detta.
Ja.
Mm. Att man pratar mer öppet om det, och det gjorde man ju inte förr på det sättet.
Och redan i sexårsgrupperna, att stopp min kropp, har man ju börjat. Det var ju inget som pågick under våran tid överhuvudtaget.
Nej, när man gick kanske i mellanstadiet, om någon tafsade på en tjej, tog jag mellan benen, det hände ju aldrig någonsin att det blev något samtal om det, eller sånt. Det har jag inte hört talas om. Det skulle nog förmodligen bli idag, att föräldrarna kallades in och så vidare. Sen är det klart att det sker, men det...
Och det var det jag menade på den lilla fronten, att det blev lite bättre då. Men det har fallerat på många andra sätt.
Ja, vi vinner en strid och sen förlorar vi flera andra.
Ja, precis. Nu har vi ju varit inne och pratat om lite med unga killar och unga tjejer. Du som är så stark och tränar på gym, och många unga skulle säkert ha jättestor respekt för dig på grund av din kropp och det. Vad skulle du vilja säga till unga killar som är respektlösa mot tjejer och kvinnor?
Jag skulle vilja be dem att sluta med det helt enkelt och bete sig på ett bra sätt. De skämmer ut sig själva, och de skadar de tjejerna som de behandlar dåligt.
Mm. Sårar framförallt också.
Ja, det är
inget, gör ju djupa spår.
Ja, det är inget som imponerar direkt liksom. Det är inget som någon annan snubbe borde känna att han respekterar eller tycker att det är något häftigt liksom.
Mm.
Var kommer ens det därifrån?
Tror inte det kommer lite från internet?
Ja, men man har ju betett sig så innan internet också, tänker jag. Så att det är där.
Men tror du inte det är mer nu när internet? Det är bara att titta på Andrew Tate.
Ja, nej, men det är klart att det är kanske fler dåliga förebilder.
Mm.
Det är ju faktiskt så att det finns ju begränsat med bra förebilder för unga killar idag. Och det finns, eller framförallt att det finns väldigt många dåliga förebilder. Mm. Som Andrew Tate till exempel, är väl ett.
Ja, förut var det med så här pojkband och fotbollsspelare.
Ja, eller kanske pappor som inte hade bra värderingar eller så.
Mm.
Jag vill säga det, att jag träffar ju väldigt många män också som har fina, goda och bra värderingar också. Men det är inte det som kanske är poängen här, utan nu pratar vi om dem som
beter sig illa.
Som beter sig illa liksom. Så att det är inte så att jag är en manshatare, men när man har hållit på med det här så pass länge så... Ja, det var det liksom.
Mm.
Det är så jäkla mycket skit, och det finns... Jag kan förstå att många unga killar beter sig illa när deras pappor beter sig illa. Liksom. Vad är det de lär sig? Liksom? Vad är det vi lär våra barn? Liksom? Man ser hur vuxna män sitter och uttalar sig på Facebook. Man säger kvinnofientligt och vilka de har som idol. Liksom. Vad ska deras söner lära sig? Liksom?
Men blir du förvånad? Liksom? Blir du chockad nu för tiden?
av
att höra saker liksom, eller folk som skriver eller liksom.
Visst, man tycker man blir förvånad hela tiden ändå faktiskt, att det blir, eller inte förvånad, men man blir frustrerad.
Ja, chockad,
och trött
liksom.
På det liksom.
Ja.
Verkligen.
Men jag tänker på det här liksom, ja, ditt engagemang i Women to Remember.
Ja.
Liksom, hur påverkar det dig? Man brukar säga typ man tar med sig jobbet hem.
Ja, ja, men jag, för men, mig är ju, jag har ju ett vanligt heltidsjobb, så det här är ju ideellt, och jag gör det på kvällar och nätter och så vidare. Nej, men det tar väldigt mycket tid att göra det. Och det, vet du, det är klart att man blir påverkad, men när man är i situationerna så har man ju mer ett driv kanske, så för att man inte stänger av, men att man bara köttar på liksom, man kör på liksom, och gör det man ska göra liksom, man, ja, nu måste det här lösas eller fixas liksom, så att det, men man påverkas och min syn på saker förändras, min syn på många män, min syn på kvinnor, på samhället, det är klart att den har förändrats genom åren.
Men mår så du liksom dåligt av det?
Ja, det är klart jag kan göra det, absolut. Men ja, det är väl något som jag kanske har historiskt har försökt använda som en energi istället. Att man, nu är det inte mitt mående som är det
primära.
Det primära, det är inte det det handlar om. Men självklart blir man ju påverkad av det. Men då försöker jag ju tänka liksom att, ja okej, okay, det här är skit. Det borde inte vara så här. Men då använder vi det som energi och försöker förändra och påverka.
Mm. Och du gör ju någonting åt saken så att säga. Mm. Istället för att...
Ja, är det lilla i alla fall.
Ja, så lilla. Det, ja. Vi tycker inte det är litet.
Nej, det är jättestort.
Ja. Men det finns extremt många kvinnor som gör väldigt mycket mer. Och det är gruppen VTR är full av kvinnor som engagerar sig hur mycket som helst. Och väldigt många av de kvinnorna är själva på olika kvinnojourer och utsatta och sitter inte i en säker båt som jag gör. Så att det skulle jag vilja säga, att det är de som gör den stora gärningen. För mig kostar det inte särskilt mycket.
Nej.
Det är ganska enkelt, och det är enkelt för andra män också om de kunde hjälpa till och göra det de ska göra liksom.
Ja, men det behövs mer. Ja. Alla behöver göra mer, både män och kvinnor.
Ja, jag skulle inte vilja be fler kvinnor hjälpa till, för jag skulle vilja be fler män, för att det görs redan jättemycket. Som sagt, vi har 95% kvinnor i våra grupp, kvinnor som gör jättemycket. Hade vi haft lika många män till, så här, vi kan göra enormt mycket mer. Så att jag skulle inte vilja uppmana fler kvinnor. Jag ser hjältedåd av kvinnor hela tiden. Jag hade vilja se det här, liksom, de här riktiga männen som alla talar om. Jag skulle vilja se mer av det då. Eller vad man nu vill kalla dem för. Men fler män skulle jag vilja se.
Vart finns de riktiga männen är frågan.
Ja.
Egentligen.
En sitter ju här.
Ja, precis.
Men av alla de här kvinnorna som ni har hjälpt, får ni veta hur det går för dem sen?
Ja, men det är en hel del faktiskt. Jag har ju flera som jag har kontakt med. Och för de flesta så tar det ju inte slut. Utan det är ju ganska få som bara, de får lite hjälp och sen allt lugnt. Utan det fortsätter ju. Så att de får ju fortsätta kämpa med sina liv liksom, och konsekvenserna av vad förövarna gör. Så att det, ja, de får lite hjälp en bit på vägen. Vissa har ju... kanske turen då att förövaren går vidare någon annanstans och lämnar dem fred. Han kanske träffar en ny, eller han kanske åker in i fängelse. Eller vad det nu kan vara. Så att det...
Ja, men det är det jag har sagt så många gånger. Liksom. Men själva den här våldsrelationen är ju ett helvete. Men när man lämnar så börjar ju ofta ett nytt helvete.
Ja.
Så det är ju precis som du säger, att resan tar ju inte slut.
Nej, det är ganska få som bara lämnar och så. För vissa är det säkert så. Det kanske är så, de som vi inte hör av kanske de som det går bra för direkt då. Jag tror inte att någon lämnar liksom och livet blir tipptopp på en gång. De flesta, framförallt då där männen inte ger sig, eftersom män kan ju hålla på så här i Sverige. De kan ju fortsätta trakassera och förfölja, och vi gör med kvinnorna liksom. De får ju liksom fortsätta leva under de här förutsättningarna, utan några pengar, utan någon mat liksom, och ska de ta hand om barnen liksom, och försöka vara vardagshjältar i all den här onaturliga situationerna.
Plus samtidigt som de ska bearbeta sitt trauma som de har varit med om.
Ja.
Så bara det liksom blir ju kaka på kaka hela tiden.
Det är ju bedrövligt. Det borde ju inte vara vi som en ideell organisation som kliver in och försöker hjälpa till, utan där borde ju samhället ta sitt ansvar.
Mm.
Man undrar, vad är samhället någonstans?
Den finns inte.
Ja, det är ju så. Det här ska ju vara en demokrati.
Mm.
Det är ju, är det ett demokratiskt samhälle där kvinnor ska behöva leva gömda liksom, och männen kan hålla på i princip som de vill liksom.
Mm.
Det borde ju vara liksom extremt högt på agendan att man ska kunna ha rättigheten och lämna ett förhållande och få fortsätta sitt liv och arbeta och ta barnen till förskola, skolan liksom.
Få leva ett helt normalt liv egentligen.
Ja, det är precis både kvinnorna och barnen som befinner sig i detta, för att mannen har gjort det här valet och förstöra hennes liv för att han mår dåligt då. Mm. Eller vad det nu är, jag vet inte vad...
Jo, som det är nu så möjliggör ju rättssystemet att det går.
Mm.
Att det är kvinnan som blir straffad.
Ja.
Och mannen går fritt.
Ja.
Tyvärr.
Det är ju inte särskilt demokratiskt.
Nej. Så jag tycker du ska bli statsminister faktiskt.
Skona Sverige från er. Jag tror någon av er är mer lämpliga faktiskt.
Jag kan bli
Tanja då.
Ja, vi röstar för Tanja.
Ja. Vad skulle du vilja ge för råd till de kvinnorna som lever i våldet idag? Som skriver på er sidor?
Jag skulle faktiskt vilja be er ge dem råden istället. Jag kan ge er råd till förövarna. Lämna dem i fred.
Mm.
Skulle jag säga. Sen får ni nog säga, ge råden till kvinnorna. Det gör ni nog mycket bättre, tror jag.
Lämna, oavsett hur svårt det är. Mm. Det är värt det i slutändan.
Ja, men det är ju det. Och det finns ju hjälp att få.
Mm.
Absolut. Även om vägen är lång så är det värt det.
Ja, man kommer hitta ett nytt jag.
Ni är grymma.
Tack.
Det är du med.
Varför tror du att män utsätter kvinnor för våld?
Ja, det är, jag vet. Jag antar att de någonstans inuti är väldigt små, rädda, mår dåligt. Det är någonting som
makt,
saknas i
kanske?
Dem. Ja, och kompensera det med kontroll. Makt, någonting. Någonting måste ju saknas i dem. Någon slags otrygghet. Jag vet inte. Men det är, oavsett, de måste sluta med det.
Ja, men jag tror också att det är mycket kontroll och makt det handlar om. Liksom.
Ja. Ja.
För min del var det ju att jag har ju en ganska stark röst. Jag har alltid stått upp för mig själv. Så när han kände att han inte kunde tysta mig, då flög han på.
Mm.
Alltså det var enda sättet han kunde få mig tyst vid de tillfällen när jag bestämde att nej, nu står jag upp för mig själv.
Jo, men det måste ju också du ha upplevt väldigt mycket liksom, det här med att jag har alltid haft en liksom, ja, men en bild av en utsatt kvinna som väldigt kuvad, osäker liksom sådär. Men efter att jag själv varit utsatt och träffat så otroligt många andra kvinnor som har varit det, så är det ju ofta tjejer som har liksom skinn på näsan, som står upp för sig själva, väldigt starka liksom.
Mm.
Nej, men det jag vill säga liksom att det kan ju verkligen, det kan ju drabba vem som helst. Det kan vara vilken kvinna som helst.
Ja, i slutändan ska vi också poängtera det, att det är ju mannen som väljer att slå. Vem du än är, hur du än är i din personlighet. Det är inte någonting i dig som triggar han och slå, utan det är ju han själv som gör valet att slå.
Precis.
I slutändan.
För alla gör ett val.
Mm.
Så enkelt är det bara.
Ja.
Över sitt agerande.
Jag är säker på att om han hade träffat en kvinna som var jättefoglig och lydde allting han sa, så hade han ändå hittat någonting han inte var nöjd med.
Ja, men det spelar ingen roll, för man liksom, ja, man vänder ju ut och in på sig själv för att nöja någon som aldrig någonsin kommer bli nöjd.
Ja, han kommer ju aldrig någonsin bli nöjd.
Nej.
Nej.
Kan jag tänka mig att det händer väl aldrig?
Ja, men så
nej,
är det verkligen.
De hittar alltid nya fel.
Mm.
Oavsett hur man beter sig.
Men vi är så otroligt tacksamma att du kom hit.
Mm.
Ja, jag är jättetacksam att få komma hit också. Även om jag var lite tveksam från början. Då. Men
ja.
Vi är tacksamma att du ville komma i alla fall.
Det känns jätteroligt och jättetrevligt. Du har verkligen lärt mig jättemycket av er här idag.
Ja,
och mycket inspiration.
Ja.
Ja, men det har varit en ära för oss.
Ja, det har det.
Och jag tycker att ni kan stötta oss på Patreon så vi kan fortsätta med den här podden. Och vi finns ju på Instagram, TikTok, Facebook, Oslagbara kvinnor.
Stötta och gå in och följ.
Ja, tack. Och behöver ni så ringer ni självklart till Kvinnofridslinjen på 020 50 50 50 så kan de guida er rätt. Och i akuta fall ringer ni
112.
Tack för den här veckan.
Tack.
Tack.
Tusen tack, Kalle.
Tack.